man säger money talk, så alltså det är ju verkligen mycket pengar som är en förutsättning för att man ska till exempel kunna genomföra ett krig så som det pågår nu i Ukraina. Så, och där tänker jag att vi kanske också har varit lite naiva i västvärlden, framförallt då kanske. Att vi har trott liksom att vårt gemensamma globala finansiella system med handelsutbyten mellan olika länder och så, att det verkligen skulle vara någonting som var till nytta för hela världen. Vi genom det skulle liksom få kontakter och att vi på olika sätt skulle respektera varandra. Men nu ser vi ju baksidan av det, att vi kan hamna i beroendeställning.
Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av poddterapeuten. Och i dagens avsnitt så pratar jag med Kristina. Och vi pratar om makt. Det här avsnittet, det var otroligt roligt och intressant att spela in. Men det var också ganska svårt. Det är ju lite tabu att prata om makt. Men vi har den allmänna uppfattningen om att det är fult att prata om pengar. Och det är fult att prata om makt. Och anledningen till att det är så är för att det är en del av maktstrukturen att det inte ska vara så lätt att prata om makten. Det är en del av maktens magi, så att säga, att också hålla den i någon form av dunkel och lite mystik. Och det här avsnittet, det syftar till att lyfta upp olika sorters makt, olika sorters definitioner av makt. Att medvetandegöra helt enkelt. En av mina paradgrenar är just det här med att medvetandegöra. Det är väldigt gestaltiskt. Vi pratar om olika sorters makt, olika sorters definitioner av makt. Vi pratar också om den positiva delen av makt och hur man kan stärka sin egen makt. Mycket nöje! Hej Kristina, välkommen till poddterapeuten.
Hej Malin och tack.
Igen ska vi säga.
Ja, fast det är ett tag sedan nu.
Nu är det ett tag sedan, ja. Förra gången så pratade vi om MeToo.
Ja just det, det gjorde
ja.
Vi. Idag har vi ju tänkt prata om makt och allt med MeToo handlar ju egentligen om maktutövning över andra människor, som i det här fallet handlade om kvinnor då.
Mm.
Men idag tänker vi ju prata lite djupare kring makt.
Det ska vi definitivt göra. När man nämner ordet makt så ger ju det en negativ klang för det första för de flesta, tror jag. Många tänker instinktivt också att makt måste nödvändigtvis handla om någon form av våldsmakt. Eller någon form av förtryckarmakt. Så att jag tänkte att du som är väldigt, väldigt bra på det här, vi ska ta och titta lite på makt och se vad finns det för olika sorters makt och vad finns det för olika nivåer av makt och måste all makt handla om våld till exempel? Så vi börjar väl liksom från den änden att finns det olika sorters makt?
Ja, det finns ju i alla fall väldigt många olika definitioner av makt. Idag så i all forskning så i stort sett så säger man ju att makt är ett relationellt begrepp. Ja.
Finns det också olika betydelser av makt?
Ja, det gör det ju också då, kopplat till de här olika definitionerna, kan man ju säga.
Mm.
Man kan ju till exempel prata om det som ju pågår nu ute i världen, som ju är fruktansvärt med Putins krig mot Ukraina. Där använder ju han verkligen det som man väl ofta kallar krigsmakt. Och det handlar ju om att han anser sig ha makt över andra människor. Så till en milda grad att han också tycker att han har rätt att döda dem.
Mm.
Och nu känner ju vi väldigt mycket för människor i Ukraina. Men jag tänker också på vad han gör mot sin egen befolkning.
Mm.
Alltså nu påstår de ju att det är närmare 10 000 ryssar, unga ryssar som har dött i det här kriget. Så det är ju ganska hemskt. Och det man kopplar då till krigsmakt är ju också en massa maktmedel naturligtvis. Och det är ju liksom att ha vapen som han har och använda dem på olika sätt. Så det brukar man ju kalla maktresurser. Och i det här fallet är det ju verkligen för att driva ett krig då. Så det är det man också brukar kalla betvingande makt.
Mm.
Att verkligen tvinga någon att, att på olika sätt delta i det här också.
Mm.
Annars så råkar du illa ut själv, och det är väl det vi också ser nu, även om rapportering och så, vi vet ju inte riktigt vad som är sant och inte. Men just det där att han börjar rensa i sina egna led också. Det vill säga att människor som inte ställer upp på det här kriget, då råkar de illa ut också. Och sen finns det ju naturligtvis de som kanske har förtjänster av det här då. Och det är ju också ett sätt att betvinga någon. Att man får belöningar på olika sätt. Gör du så här som jag vill så, så kommer det gå bra för dig. Eller då kommer du få det här och det här. Så att det är väl det yttersta uttrycket för makt, tänker jag.
Okej, det yttersta uttrycket för makt. Och då handlar det alltså då om våld helt enkelt. Våldsmakt. Ja,
våldsmakt.
Mm.
Absolut. Och naturligtvis så är ju det det värsta vi kan tänka oss när det gäller makt. Och det är väl därför som du börjar med att många tycker att makt är någonting som känns obehagligt. Någonting som man inte riktigt kopplar till sig själv och inte vill koppla till sig själv. För man tänker att det är någon som utövar den här makten på ett dåligt sätt. Och jag tänker att vi kommer prata mycket om just hälsa och hur makt kan påverka oss även på individnivån. Om den utövas över oss på ett sätt som gör att vi också att det påverkar vår hälsa och vårt mående. Och till och med att människor dör, som är det yttersta uttrycket för det då, kan man ju säga.
Mm. Nu har vi pratat om makt som handlar om, alltså den som är längst ut på maktskalan skulle man kunna säga. Den som också faktiskt är olaglig. Det handlar om våld och våldsmakt som är den ultimata makten. Men det finns ju ett steg under den. Finansiell makt.
Ja, för jag tänker ju också att vad är hönan och ägget?
Mm.
För om vi tittar på hela det finansiella systemet. Så utan pengar, man brukar säga money makes the world go round.
Mm.
Och man säger money talks. Alltså det är ju verkligen mycket pengar som är en förutsättning. För att man ska till exempel kunna genomföra ett krig så som det pågår nu i Ukraina. Och där tänker jag att vi kanske också har varit lite naiva i västvärlden framförallt då kanske. Att vi har trott liksom att vårt gemensamma globala finansiella system med handelsutbyten mellan olika länder och så. Att det verkligen skulle vara någonting som var till nytta för hela världen. Vi genom det skulle liksom få kontakter och att vi på olika sätt skulle respektera varandra. Men nu ser vi ju baksidan av det, att vi kan hamna i beroendeställning. Och helt plötsligt så sitter vi liksom i jättestora problem. Därför vi har förlitat oss på att ett land ska leverera en viss produkt eller vad det nu är. Och till exempel nu med Ryssland och gasen. Så då blev det kanske inte riktigt så som vi hade tänkt. Så att man på något sätt så det finansiella systemet ända ner på individnivå har ju väldigt stor betydelse. Har vi gott om pengar så har vi ofta ett utrymme att göra saker. Vi kan känna oss friare.
Oh ja.
Så att naturligtvis så handlar det väldigt mycket om pengar.
Det gör ju det. Och när man tittar på den finansiella makten då, då finns det ju som två grenar. Den ena är ju då den som verkligen är kopplad till kanske korrupta stater, korrupta regeringar som använder sig av våld och oschyssta metoder. Och sen finns oligarkerna. De har ju en enorm makt. Men sen finns det ett steg lite snett under den. Och det är ju de som är väldigt, väldigt rika på grund av att de har skapat en produkt. De har faktiskt gjort någonting. De har skapat någonting på den här fria marknaden som faktiskt är någonting positivt.
Och sen finns det ju ytterligare en dimension i det där, tänker jag. Det är just när företag också lägger till exempel produktioner i andra länder och betalar människor urdåligt. Och så att det finns, ja, skulle man prata om det, hela det finansiella systemet så är det verkligen någonting som man skulle vilja fördjupa sig ordentligt. Jag tänker också på det jag såg på TV igår, där ett företag i Sverige har lagt sin produktion i ett låglöneland och inte ens betalar de som faktiskt producerar deras produkter idag en lön som gör att de kan leva på den. Det är också en del av det här finansiella systemet som är lite obehaglig. Så på något sätt så är det ju verkligen det här att om man vill försöka leva som en schysst människa så behöver man också titta på vad är det jag köper och vem man producerar det här. Och det är också en del av hela den här finansiella marknaden.
Ja, så är det verkligen. Det som är under, det som man skulle kunna kalla för informationsmakt. Och det handlar ju till exempel om de här stora jättarna då, som Facebook och Google och så vidare. Till exempel så kan ju Google och Facebook kan gå in och deplattformera. De kan gå in och styra algoritmerna. De kan ju göra såna här saker. Och det är ju verkligen makt idag.
Ja, sociala medier överhuvudtaget har ju blivit en maktfaktor på, som kan användas på olika sätt.
Det kan användas i bra syften och i lite mindre bra, om man säger så. Ja, jag tänker så på MeToo-rörelsen som aldrig hade kunnat kicka off som en maktfaktor i samhället i västvärlden om det inte hade funnits liksom den här sociala plattformen som de hade använt den i.
Så är det verkligen.
Och därför har det ju blivit en stark rörelse utifrån det som sker på sociala medier. Så sociala medier har ju en jättestor maktposition.
Sociala medier har ju också blivit ett problem för till exempel traditionell media. Och på något sätt så har väl det också synliggjort att traditionell media inte alltid är så objektiv och så som vi kanske hoppas på att den ska vara. Så att på så sätt så kan ju sociala medier, precis som du säger, vara både bra och dålig. Men i många sammanhang tycker jag att det har funnits bra saker med sociala medier. Därför att de har ifrågasatt det som vi tidigare inte hade möjlighet att kanske ifrågasätta. Utan vi trodde stenhårt på allt som sades inom SVT till exempel. Det kommer ju fram fler och fler bilder tack vare det. Det är klart att det är på gott och ont. Som all makt som vi pratar om så kan den ju användas på både ett bra sätt och på ett dåligt sätt. För det som vill ha varit mer problematiskt, tänker jag, med just sociala medier, det är väl att det kan drabba enskilda personer väldigt hårt. Man hänger ut människor på olika sätt. Men i stort sett så tror jag det är väldigt bra.
Det tror faktiskt jag också.
Och sen ska man ju inte glömma bort att även traditionell media använder sig av de här plattformarna för att få ut sina budskap. Så det är ju liksom... Det är, även där så är det ju någonting som är sammankopplat och inte helt frånskilt från varandra.
Men det är verkligen en makt som vi inte får glömma i dagens samhälle, som är otroligt viktig och som vi påverkas av varje dag.
Ja, för när vi pratar om att vi i Sverige då, majoriteten förmodligen är uppkopplade, kan man ju se det motsatta till exempel i Ryssland. Just nu. Och det gör ju att många människor där inte har den information de skulle behöva. Och det ser ju statsmakten till. Både utifrån att det inte är så utbrett överhuvudtaget till att man då stänger ner viktiga sociala medier som gör att människor bara hör vad den officiella makten säger. Till exempel.
Och det är verkligen ett problem. Sen går vi vidare neråt och då har vi ju då de personerna som använder sig av de här medierna. Mm. Och det är ju, kan ju vara då till exempel den här nya gruppen som kallas för influencers idag. Influencers. Till exempel så kan vi titta på PewDiePie som sitter på YouTube. Mm. Han har 101 miljoner följare. Han får ju då en maktposition i världen. På det sättet att, och framförallt i väst, just det här att då han börjar sälja sina produkter, han börjar gå ut och prata mer och mer, han börjar spela mindre och mindre och börjar prata mer till folket, inom situationstecken. Så hans åsikter betyder ju någonting för unga människor som sitter och lyssnar på honom och följer honom. Mm. Och han får verkligen en makt in i nästa generation för hur man kan tänka, hur man kan prata, hur man ska vara, och jag vill också bli youtuber, jag vill också jobba med det här. Det blir ett nytt jättestort kändisskap som nästan till och med har då tagit över den här förr i tiden kändisskapet, när det bara var några filmstjärnor till exempel. Nu sitter ju han där som en influencer på YouTube och får mycket, mycket mer för det. Och kändisskap för det.
Yeah.
Och då osökt så kommer jag in då på en väldigt stor svensk YouTube-influencer, och det är Therese Lindgren. Hon började ju med sminkvideos, satt hemma hos sig och sminkade sig och la ut sina videos där. Och hon har ju blivit jättestor idag. Hon har ju verkligen utvecklats till att bli en entreprenör. Hon har fått en sån stor maktposition i samhället nu att inför valet i höst så har hon blivit en av dem som har blivit utvald till att göra partiledarutfrågningar. Och det är ganska bra jobbat, från att sitta och göra sminkvideos till att nu gå ut och intervjua Magdalena Andersson, vår statsminister. Det är ju en rätt anmärkningsvärd och imponerande resa. Och det ska man verkligen också ge cred till Therese Lindgren. Hon är otroligt driftig, otroligt kunnig, och hon vet verkligen vad hon gör. Hon har använt sig av de här sociala medierna och till en fördel för henne på ett otroligt bra sätt. Dessutom så jobbar ju hon väldigt hårt med att försöka vara en positiv förebild för unga människor. Hon arbetar väldigt aktivt för djurrättsfrågor till exempel. Och nu gick hon ut för bara någon vecka sedan och sa att från och med nu, om du ska samarbeta med mig så ska du uppfylla de här olika kriterierna. Till exempel utifrån det vi sa alldeles nyss, att det ska vara schyssta villkor. Jag tänker inte köpa några kläder från ert företag eller promota ert företag om ni inte uppfyller att de som ni använder er av som arbetare på golvet, de ska ha X, Y, Z. Liksom. Det ska vara schyssta villkor, det ska vara etiskt schysst. Det ska vara rätt, jätteviktigt. Och jag tänker då på de här influencers som blir liksom som nästan maktsymboler, alltså inspirationssymboler i samhället. Greta Thunberg till exempel, en otroligt känd person som också verkligen är känd för att hon tror på någonting, som det växer sig till någonting större.
Verkligen. Och som vi inte kanske riktigt har tittat på utifrån ett maktperspektiv.
Nej, men precis, exakt.
Därför är det ju intressant verkligen att fundera även över det. Hur man kan få makt överhuvudtaget i ett samhälle. Och då spelar ju de här sociala medierna idag en stor roll.
Ja. Mm. För makt då, om vi ska definiera det igen, då handlar det i det här fallet att du har alltså makt att influera människor. Att få människor att kanske följa dina tankemönster. Ditt sätt att leva. Din världsbild.
Jag tänker också på det du berättar om våra partiledare. Det är också makt att påverka verkligen.
Ja.
I förlängningen kan det ju betyda att man tar frågorna på allvar och lyfter även de frågorna i valrörelsen till exempel.
Exakt. För nästa makt handlar ju om makten i samhället. Vad skulle det kunna vara för sorts makt? Till exempel, jag rent spontant känner ju jag att om man går till läkaren, utifrån det du sa där i början med hälsa, att om man går till läkaren, då har ju läkaren makt över mig som patient.
Absolut. Och det kan ju handla just om att det är en expert inom ett område.
Mm.
Och det brukar man ju kalla expertmakt. Men om du har en bra läkare som du litar på, så har han eller hon säkert också förtroendemakt.
Mm.
Det vill säga att du har förtroende för den här personen, så att du litar på att, om det nu är en läkare, att läkaren ska kunna hjälpa dig. Då handlar det både om att han eller hon är läkare och att du har ett förtroende för att, att du ska bli hjälpt i din situation. Och det där finns ju inom alla organisationer. Det finns mycket experter som har kanske mer makt än vad till och med toppchefen i den organisationen har. Och för att just den expertisen är så otroligt viktig för just den här verksamheten. Så då sitter ju den personen på en stor makt att påverka. Ja. Så det finns i alla organisationer. Förtroendemakt, det handlar ju mer om också att man man får förtroende för vissa människor och då litar man på dem på ett annat sätt. Och ger dem ofta makt över vissa situationer just av den anledningen. Om vi tittar på Sveriges system idag, det politiska systemet, så är det ju väldigt komplext. Därför att om man inte har liksom över 50% i riksdagen, ja då har man ju en makt som inte är så som den skulle vara om man hade majoritet.
Mm.
Den är kringskuren kan man väl säga. Och det skapar ju jättestora problem i vårt samhälle naturligtvis just nu. För att då blir det en massa kompromisser. Och det leder ju ofta till att det kanske inte blir så bra beslut i slutändan. Även om politik alltid handlar om kompromisser, för det gör det ju. Men det blir ganska otydligt. Jag tror många upplever det i vårt samhälle idag, att det är väldigt otydligt politiken. Så det är naturligtvis så har den ju den yttersta makten, men den är ganska kringskuren, så kan man nog säga. Vi har ju den krigsmakten eller den betvingande makten som vi har pratat om. Och sen har vi pratat om expertmakten och vi har pratat om förtroendemakt. Men i organisationer så finns det ju också människor som har formell och legitim makt. Till exempel chefer har ju så fort de kliver in i en chefsposition så har de makt i den organisationen.
Mm.
Och den uppfattas ju ofta som väldigt legitim.
Ja.
Men så länge som den stämmer med det normsystem som finns i organisationen. Om chefer inte gör som de förväntas göra, ja då naggar de ju på sin makt. Och sen beror det också på hur de utövar den där makten. För de kan ju också utöva makt över människor. Och då får man ju en situation där människor inte kommer till sin rätt, inte upplever att de har möjligheter att göra det de vill göra och så vidare. Så det är ju en väldigt dålig makt som chefer kan utöva. Bra chefer, de utövar ju sin makt genom sina medarbetare. Det vill säga att de ger av sina egna maktresurser ut till organisationen och de som arbetar där. Så att de får förutsättningar att göra ett bra arbete. Och för det mesta så har ju chefer koll på det tycker jag. Men de kan också hamna i den här maktlösheten som vi var inne på i början. Att de får den där chefsrollen och känner att nu ska jag verkligen göra någonting bra här. Och så har de själva så dåliga villkor så att det fungerar helt enkelt inte. De kan alldeles för många människor som de har, som de på olika sätt ska leda i arbete. Eller de har inte resurser för att göra det de vill och så. Så i möte med chefer som ju vi gör ofta så kan de ju känna sig väldigt maktlösa trots att de egentligen sitter på en maktposition. Det vi verkligen behöver prata om, det är egenmakten. För har man liksom inte makt runt sig själv, och nu tänker jag naturligtvis i livet i stort, men även på sin arbetsplats, då kommer man att bli en ganska besvärlig, man kan i alla fall bli en ganska besvärlig person. För man vill ju verkligen hålla i den lilla makt man har.
Även om jag kanske sitter på liten makt, så försöker jag alltid också vara generös med att dela med mig. Just för att det finns ingen jobbigare än att vara maktlös i både arbetslivet men också i sitt eget liv. Det är en hemsk känsla.
Det är då man börjar bygga sina team. Det är då man ändå med de små resurser man har kan åstadkomma någonting bättre.
Mm.
Jag tänker på många människor i olika typer av organisationer som verkligen känner att de kanske jobbar med saker där de kan knappt gå på toaletten. De kan knappt ringa ett privat samtal. De sitter fast eller de står någonstans där de måste ständigt vara tillgängliga och sådär.
Mm.
Och verkligen har lite makt över sin egen situation.
Mm.
Och det är ju bevisat att det ger ju ofta ohälsa.
Det finns ju verkligen situationer och personer som sitter på maktpositioner men som samtidigt inte har någon makt. Att sitta på en maktposition men inte ha makt och i det känna sig maktlöshet, det är ju en otroligt frustrerande situation som kanske också blir nästan lite som låst för den personen.
Ja, och som kan leda till ohälsa. Det finns ett begrepp som heter KASAM.
Mm.
Det står för känsla av sammanhang. Och det är Aaron Antonovsky som har myntat det där uttrycket. När han jobbade för att försöka förstå vad som gör människor friska helt enkelt. Alltså han hade ett, det man brukar kalla salutogent perspektiv.
Det här är väldigt roligt för att vi hade ju faktiskt med en person för jag tror det första säsongen, så det är många år sedan nu, då hade vi en person som berättade om just KASAM. Och ja. Det avsnittet, det säger jag till lyssnarna, det heter Samtal om negativitet, så lyssna gärna på det. För han pratar lite där om det också. Jätteintressant förhållningssätt. Berätta mer.
Ja, det han säger, det finns tre saker som man behöver. Och det ena är att man har en begriplig information som man förstår.
Mm.
Det andra är att man har resurser så att man kan göra det som förväntas av en utifrån den information som man har förstått. Då.
Mm.
Och det tredje är meningsfullhet. Jag säger att det som är absolut viktigaste, det är meningsfullheten. Så du kan göra rätt mycket trots att du inte har kanske rätt information. Att du inte har de resurser du skulle behöva ha. Därför att du känner att det här är ett viktigt arbete. Det här är någonting som jag brinner för. Jag tänker inom sjukvården som de har haft under pandemin till exempel. Att, alltså hur de orkade. Det kan man ju verkligen beundra dem för. Och vi vet att de visste ingenting. Och vi vet att de hade jättedåligt med resurser under en period.
Mm.
Men ändå stod de kvar där och jobbade för att de räddade människors liv. Jag är ett jättebra exempel på hans teorier. Men igen då kan man ju det, koppla det då till arbetsliv och säga att människor då som inte till exempel får den information de behöver. Hur ska de kunna bidra på ett bra sätt?
Ja.
Det kan ju till och med vara så, det här brukar man ju kalla härskartekniker.
Mm.
Man undanhåller information från människor och som gör att de egentligen inte kan klara sitt arbete, men det kan slå tillbaka på just den här personen eftersom det kan tolkas som att den är helt inkompetent. Ja, men titta, den där människan klarar ju ingenting, och så kanske man inte tänker tillbaka och funderar över, men hur kom det sig att det här inte blev bra? Och de där härskarteknikerna är också maktutövningar i allra högsta grad.
Det här meningsfullhet, det som du säger, det är ju någonting som kan driva en trots att man saknar de andra två. However, så kan ju det också bli fällan.
Ja, ja, absolut.
För att det är i den situationen som, jo men jag håller ut ett tag till. Jag är där ett tag till. Ja, jag blir frustrerad. Ja, jag blir ledsen. Ja, jag blir utsatt för härskartekniker. Ja, jag har ingen makt. Det här blir fel. Men jag känner fortfarande meningsfullhet. Så jag håller ut ett tag till. Och det här. Så meningsfullheten, den är både en gåva och en förbannelse skulle jag säga.
Ja men absolut. Det är här du kan bli utbränd.
Ja. Precis.
Därför att du gör för mycket utan att ha de möjligheter som du skulle behöva ha.
Mm.
Så naturligtvis är det en fälla. Så att man behöver ju tänka på de här två delarna hela tiden tänker jag.
Ja.
När det gäller. Och så alla i alla möjliga situationer.
Mm.
Alltså, har vi den information vi behöver? Förstår vi den? Har vi de medel vi behöver för att kunna uträtta det som förväntas av oss? Och känner vi dessutom meningsfullhet? Ja, men då mår vi också förmodligen bra.
I resurserna, jag tänker på kollegialt stöd till exempel. Eller annat sorts stöd i jobbet.
Som är jätteviktigt. Ja, men jag tänker att det är en resurs.
Ja, en resurs.
Det är verkligen en resurs. Där kan du ju plocka in allt från pengar till kollegor till hur många du som chef ska på något sätt hantera och ha daglig kontakt med och så vidare.
Mm.
Resurser är ju allt som du behöver egentligen för att kunna utföra ditt jobb bra.
Just det.
Om vi pratar just om jobb.
Om vi pratar jobb, ja.
Mm. Ja. Mm. Och det är ju naturligtvis lika i privatlivet.
Ja.
Så att det där behöver du ju också resurser. Och vi pratar ju inte så om våra närmaste vänner. Men de är jätteviktiga resurser för oss. Vi behöver dem för att må bra. Och känna att vi delar verklighet med andra och så vidare.
Ja, det är så sant. Jag tänker på i relationer också hur viktigt det är att de andra två också då verkligen finns. Att man har resurser, att man har stöd hos varandra, att man har schyssta förutsättningar och att man... och den första som var att man har också information, alltså att man är öppen och ärlig, man kommunicerar med varandra, blir ja, den där då. Och sen ja, att man ser en mening med att ja, men vi är tillsammans.
Ja, men absolut, absolut. Och då är vi egentligen inne på det som är viktigt att förstå när vi pratar om makt, att makt är ett relationellt begrepp. Alltså det, jag kan ju tycka att jag har mycket makt som helst. Jag kan stå och säga det, jag har makt där. Men jag måste på något sätt använda den i relation till någon annan. Annars har den ingen betydelse.
Du pratar ju om makt nu. Skulle man också kunna säga att ett annat ord för makt handlar om statusordning?
Ja, absolut.
Ja, för att när jag gick på Kalle Flygare teaterskolan, Så jobbade vi väldigt mycket med olika maktspel, olika statusspel. För att i teatern så är status och makt, det är det som de flesta pjäser är uppbyggda från.
Mm, just.
Och det tänker man kanske inte alltid på, men i nästan alla historier som du tittar på när du sätter dig och tittar på någon serie på Netflix, eller om du tittar på någon gammal Shakespeare eller någonting, så allting är uppbyggt kring makt. För det är ju just det här relationella som du sa. Hur är makten förhållande till vem? Tänk bara på till exempel George R.R. Martins fantastiska Game of Thrones. Där allting handlar om makt. Hela den här serien går bara ut på, och boken går bara ut på, eller böckerna går ut på, vem ska få makten?
Okay.
och vem har makt till vem? Liksom. Så, och det är därför det är så engagerande. Så att det här förstod de ju på Kalle Flygare teaterskola där jag gick ju i 2 år. Så vi hade mycket maktspel. Otroligt mycket makt. För det är precis, det är där guldet ligger. Som skådespelare och som tittare. Och då gjorde vi en övning. Och då var det så där att alla var uppe på scen. Och så skulle en person gå in. Och så sa vår lärare innan att den personen som kommer in nu har all makt över er, ni som är redan på scen. Nu ska vi improvisera. Liksom. Och den personen som kommer in har all makt. Och så kommer personen in och det händer ingenting. Det är liksom så här, det händer ingenting i scenen. Det blir bara att folk går runt. Det är liksom så här. Och ja, det händer verkligen ingenting. Och så till slut så blir den här personen då som ska ha makten, han som fick, för det var en han den här gången, han hade ju fått uppgiften att han skulle ha makt över de här människorna. Ja. Så då slutade det med att han försökte ju, enligt alla konstens regler, att försöka få den här makten i improvisationen. Och lyckades verkligen inte. Så det slutade med att han verkligen stod på scen och bara, lyssna på mig, det är jag som har makten. Och ingen gjorde det liksom. Och det blev verkligen så här. Och så satt vi oss ner efteråt, vi hade gjort improvisationen och så var alla så förvirrade och ingen förstod vad som hände. Här skulle ju vi, men det var ingen som köpte det, inte ens vi. Och då så säger våran lärare så här, okej, nu gör vi den här scenen en gång till. Och innan han har kommit in så ska ni spela som att nu kommer makten.
Just det.
Det ligger alltså inte hos honom, utan det ligger hos er.
Just det.
Så det spelar ingen roll om han går in och skriker sig blå över att han är makt. Om vi som redan var där inte köper det.
Nej.
Då har han inte det. Apropå relationell makt.
Ja.
Så då gjorde vi så att, aha, då trillar ju poletten ner då för oss. Det är vi som måste göra något. Vi trodde nämligen att det var han som skulle gå in och skapa sin magik. Liksom. Ja. Och att vi skulle känna det liksom, på något sätt. Men nu gjorde vi tvärtom. Att nej, det är tvärtom. Det är vi som måste jobba på att ge honom makten. Ja. Och då, åh jäkla vad det hände grejer. För precis när han kom in då på scenen, då springer vi fram till honom. Ja. Och bara så här, åh, vad kan vi göra? Kan vi hjälpa dig med någonting? Och nu kommer han. Och du vet, alla de här makt, maktuttrycken som man kan ge till människor som då underhuggar inom situationstecken. Och vet du vad som hände då då?
Nej.
Det blev en jättespännande scen. Massor hände. Men han behövde inte göra någonting.
Nej.
Nej. Så han fick verkligen han behövde göra minimal effort för liksom maximal makt.
Ja.
Medans innan
vi gav honom verkligen makten.
Ja.
Vi
gav honom makten. Och det är det som är så himla viktigt. Så att om du går in då och du jobbar på en organisation och du känner att ingen lyssnar på dig, liksom, vet du, då kanske det är för att de faktiskt inte lyssnar på dig. Det är så enkelt verkligen. För att makten sitter inte hos dig. Den sitter i hur de andra ger dig makt.
Makten, ja.
Ja.
Man brukar ju säga att man kan inte ta makt.
Nej.
Men man kan heller inte bara ge makt, utan det är ett samspel ändå.
Det är ett samspel. Ja.
Och då är vi tillbaka till det här med formell och legitim makt. Att ni erkände då den makten och förhöll er till den på det sätt som sen spelades upp. Men det finns också någonting som man brukar kalla informell makt. Och det är ju till exempel de personer som på olika sätt vi kanske ger förtroendemakt till. Som man brukar kalla, har en extra chef på jobbet. Det är inte chefen som bestämmer, utan det är någon annan person där. Och den är också väldigt intressant, för att den kan ju vara väldigt, väldigt bra. Den kan ju också skapa väldigt konstiga situationer naturligtvis. Och framför allt så kan den vara ganska farlig för den som utövar den. Därför att den här informella makten, den måste alltid bekräftas av den som sitter på den formella. Så det är alltid någon som har godkänt att du får vara extra chef här. Det är inte säkert att det är uttalat, ofta absolut inte. Men helt plötsligt så stiger in en annan person där. De kanske får en ny chef i den här gruppen. Som absolut inte tycker att det är kul att ha en extra chef på jobbet. Och då kan man sitta ganska löst. Så att igen så är det väldigt viktigt att tänka på liksom det här med att vad är det för makt jag faktiskt har? Och på vilket sätt både kan och vill jag utöva den?
Jag jobbar ju med samtalsterapi. Och här har ju jag också makt som samtalsterapeut. Jag brukar ju alltid ha det förhållningssättet att det är klienten som stiger in i bilen och som kör. Och så sitter jag på passagerarsätet. Mm. Men i en sån här övningskörningsbil. Så att jag har också broms och gas bredvid. Men det är verkligen klienten som kör. Eftersom jag har kunskapen om just samtal som professionellt verktyg. Så slog det mig att ja, men det är jag som äger bilen. Jag bjuder ju in till min bil.
Ja. Det gör det.
Och det blir ju den makten som jag har.
Mm. Och då har du den som expert och du har den också, du har resursen, du har bilen. Och om du gör det här bra, det här jobbet bra, då har du också förtroendemakten. Och om du inte får förtroendemakten, då kommer det inte bli lika bra. Det spelar ingen roll, för att då kanske klienten, ungefär som du tog upp med läkare, sitter och känner att ja, den här personen förstår mig nog inte riktigt. Och känner sig utsatt i just den typen av situationer. Så är det så otroligt viktigt att man skapar ett förtroendefullt samtal. Mm. Där man verkligen jobbar för att klienten ska känna sig bekväm. Känna sig trygg. Och verkligen vilja dela och ta emot hjälp. För om man sätter sig för högt upp på sina maktpositioner där, så kan ju det också leda till att man tappar förtroende för att du har nog ingenting att hjälpa mig med, så jag lyssnar inte ens. Så att det är verkligen viktigt i alla viktiga relationer att vi tänker på det. Liksom att eftersom vi har makt, det finns makt i alla relationer. Och den växlar ju hela tiden. Alltså, i en bra relation så växlar den. Mm. Så att den som i stunden har mest makt kan vi också vila i att den tar ansvaret just då.
Just det, ansvar. Och
det är ju väldigt, ja, och det är ju naturligtvis väldigt skönt för oss. Och även i den här mer professionella rollen så tänker jag att man ska kunna vila i att den här personen som jag nu har givit mitt förtroende till också verkligen tar ansvar för situationen. Och verkligen se till att det är jag som har makten över mitt liv. Och där vet jag att du är jättebra på just de delarna. Att få människor att känna att det är inte du som ska komma med råd och tala om, utan att hjälpa eller stödja. Hjälpa låter ibland så de är nästan hjälplösa, och det är ju absolut inte det de är. Men att ge stöd till människor att själva verkligen komma på vad är det jag behöver göra och vad ska jag absolut inte göra och så vidare.
Och det är så viktigt, för att, och det är ju verkligen därför som jag verkligen håller mig borta från att ge råd till mina klienter eller människor generellt. Och för att jag är ödmjuk för att också när personen kommer till mig så får jag fortfarande, trots att vi kanske suttit flera samtal, så får jag fortfarande bara några minuter av den här personens hela liv.
Ja, så igen så, som vi började prata om, så det är klart att det är otroligt viktigt att man förstår sin egen makt. Beroende på var man finns någonstans. Och också alltså gör sig medveten om den och också bestämmer sig för hur man vill utöva den.
Mm.
I relation till andra människor.
Nu har vi verkligen uttömt mycket. Men det finns ju faktiskt en maktutövning som jag tror alla ni lyssnare där ute kan känna igen er i. Det är den här småpåven. Den här personen.
Ja, småpåven då?
Du vet, den här småpåven som har fått en liten makt. Och som tar den och springer liksom. Så här. Ja. Du har en makt över föreningen på Kummingatan 3. Nu tänker jag göra allt jag kan för att maktutöva. Bara för att.
Ja, men vi är lite tillbaka till det där, den här lilla egenmakten.
Ja.
Nu är vi tillbaka till det här med egenmakt. Ställas frågan, hur kommer det sig att vi ser det här? Hur kommer det sig att den här personen gör på det här sättet?
Mm.
För det den gör i just den situationen. Kanske den absolut inte skulle göra i en annan situation. Men då kan jag ju berätta en historia som är alldeles sann, som handlar om min man faktiskt.
Mm.
Han skulle operera sina ögon och hade jobbigt med det där. Så han sov inte på natten och så. Och så åkte han iväg väldigt tidigt till den här mottagningen där han skulle göra det. Så kommer han dit och det finns inga där överhuvudtaget. Utan han sätter sig i ett jättestort väntrum. Och efter en stund så kommer en person då och drar upp en gardin för en sån där, ja, en liten lucka. Och han går fram till den där luckan och säger att hej, jag heter så och så, jag ska operera mig idag. Och då säger den här personen i luckan, har du tagit nummerlapp? Och då säger min man så här, men jag är ju ensam här. Ja, det spelar ingen roll. Ska du operera det här, så då ska du gå och ta en nummerlapp.
Oh my God.
Och då visar det sig att den där nummerlappen, den är ungefär där han satt. Så han får gå tillbaka över hela det här golvet och hämta nummerlappen och gå tillbaka igen. Och då skriver hon in honom. Sen kommer min man hem på eftermiddagen då, och då säger han att idag träffar jag en person som hade så lite makt. Hon hade bara makt över nummerlapparna. Och det fanns säkert någon logisk förklaring. För henne kanske det handlade om att hon behövde registrera in via de här nummerlapparna på något sätt. Men om den här personen hade haft det riktigt bra där på jobbet, tänker jag. Hade hon själv gått ut och hämtat den där lappen sen? Eller gjort någonting annat? För så här, och det är ju, det är de här personerna du pratar om.
Ja.
Jag tänker att vi känner igen det allihopa och vi har egna exempel.
Ja, för han kommer ju dit. Han är själv, men också förmodligen väldigt rädd och orolig.
Ja. Ja.
Han ska operera ögonen. Liksom. Ja. It's a pretty big deal.
Ja.
Så hade han då kunnat fått ett vänligt ord eller att hon kunde faktiskt ha stöttat honom lite, så hade ju det hjälpt honom otroligt mycket.
Men igen då, så tolkar ju han det helt rätt. Istället för att bara bli arg på henne så bara, okej, det här är dina villkor. Då går jag naturligtvis och hämtar den där lappen. Så att igen då, så behöver man behöver i alla fall alltid ha med sig det där tänket så att vi inte dömer människor. Sen kan man ju faktiskt säga till också i vissa situationer som du säger och gör de mest konstiga saker.
Det finns ju faktiskt människor som använder den lilla makten de har till dåliga syften.
Absolut.
Som faktiskt använder för att manipulera, för att vara taskig, för att nu kommer vi äntligen in på härskartekniker.
Ja.
Som verkligen använder det på ett sätt som gör att människor mår dåligt.
Mm. Ja, för om vi tänker i stort så håller vi nog alla mer eller mindre på med härskartekniker ganska omedvetet.
Mm.
I olika relationer. Och det är inte det som man då menar är det allvarligaste. Det kan ju vara allvarligt i sig. Man behöver ju ha lite koll på vad man själv gör. Men det är just de här medvetna härskarteknikerna som är rena maktutövningar. Och vi var inne på det där med information. Men jag tänker inte att vi ska gå igenom alla härskartekniker. Men en annan som ju är väldigt allvarlig också. Det är ju att bli osynliggjord. Att man inte känner att man har egentligen något värde på en arbetsplats. Därför att det jag gör syns inte. Jag sitter på möten med mina arbetskamrater men jag säger aldrig någonting. Då är det väldigt vanligt att chefer kan säga att ja, men jag har ju några personer, de säger ju aldrig någonting. Och det är ju förskräckligt. Då är den personen, säger man det, då är man med och osynliggör en människa. Därför att där sitter ju makten. Chefen har den makten. Och chefen måste se till att alla människor har ett utrymme. För att ge en människa utrymme är att ge en människa makt. Och börjar du känna dig väldigt osynliggjord då börjar du tänka, är jag relevant här överhuvudtaget? Och börjar ifrågasätta, varför är jag här? Och det verkar inte ha någon betydelse det jag gör och så. Och det är en stor risk, för då har man ju verkligen tappat den egna makten också kring sin egen situation.
Den här klassiken också, så det här med att mitt jobb är jätteviktigt och det tar jättemycket tid. Men det jobbet som du gör, det är väl ingenting. Det kan man ju knopa ihop på en eftermiddag. Liksom.
Ja. Ja.
Så det är en sån här klassisk maktutövare grej som handlar om härskartekniker, det där med att också förminska den andras jobb och det den gör, men man samtidigt förhöjer sitt eget jobb väldigt mycket.
Ja, men så är det ju verkligen. Och det var ju Berit Ås, heter hon, som en kvinna från Norge som var faktiskt den första kvinnan som blev partiledare i Norge. Hon var också professor i sociologi. Att hon utvecklar ju det vi idag tänker på som härskartekniker. Det är hon som gjorde det. Och det gjorde hon när hon just arbetade inom politiken. För hon upptäckte att det var så mycket kopplat till att hon också var kvinna. Hon hamnade i situationer där människor inte lyssnar på henne till exempel. Eller på olika sätt. Inte bjöd in henne på olika sammanhang. Och, så hon utvecklar ju 5 egentligen tekniker. Bara av osynliggörande och brist på information är 2 utav dem. Så småningom så tog hon också med objektifiering. Och det är ju också en sån där viktig maktutövning. Att objektifiera en människa, det är ju att ta ifrån en människa något slags egen... Eller ta ifrån en människa egenvärdet. För helt plötsligt ser man bara ett objekt för andra människor.
Mm. Som en möbel liksom.
Ja, som en möbel som du på olika sätt kan använda. Utifrån hur du själv tycker att det är lämpligt och sådär. Så naturligtvis så är det här verkligen, verkligen maktutövningar som är viktiga att hålla koll på. Och som man behöver påtala om man är utsatt för. Nu är det inte alltid säkert att man kan göra det. Men man får försöka liksom om man hamnar i sådana situationer. Om man till exempel inte får information, kommer på det. Så måste man ju faktiskt påtala det någonstans. Men jag kunde inte göra det här jobbet för att ingen hade informerat mig. Jag var inte med på det där mötet och det var ingen som berättade efteråt heller och så vidare. Så man får försöka hitta motstrategier och en av dem är ju verkligen att synliggöra.
Det här när man inte får information, har det någonting med gaslighting att göra? Det där med att man... Ja, men det här borde ju du bara ha vetat, fast man har inte fått någon information överhuvudtaget. Och sen när man då frågar den andra personen, att, men hur är det här egentligen? Då får man lite så här, ja men det här borde ju du veta, nästan lite aggressivt svar tillbaka. Att varför kan du inte det här? Varför vet du inte det här? Ja, jag har inte fått informationen. Liksom.
Nej, nej.
Alls. Jag kanske skulle... sett efter den i stjärnorna eller lagt tarotkort eller någonting, men jag har inte fått den från dig i alla fall. men härskartekniken, ska vi ta dem då? Osynliggörande, objektifiering, vad hade vi mer då?
Undanhållande av information.
Undanhållande av information, det var den ja.
Förlöjligande som du var inne på.
Mm.
Och det här med dubbelbestraffning, att det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vad du gör, för det är fel i alla fall. Och så är den sista är påförande av skuld och skam.
Ja, klassiker. Och just när det gäller påförandet av skuld och skam, då finns det ett jättebra ord för det, som att man skammar någon.
Precis, man skammar någon.
Skam och skuld är just otroligt viktigt att ha koll på. För det är de jobbigaste känslor vi kan ha.
Mm.
Vi har många, många, många känslor. Men skam och skuld är de värsta att bära.
Ja.
Skuld betyder att jag har gjort något fel. Och skam är ännu värre för det är jag är fel.
Ja, precis.
Så att skamma någon eller använda skam och skuld som maktmedel är bland det fulaste och det värsta du kan göra mot en annan människa.
Ja, och jag tänker, då kommer vi tillbaka lite till Berit Ås också.
Mm.
Hon tog ju fram de här härskarteknikerna utifrån sina erfarenheter av att vara kvinna. Och just skuld och skam, det kan ju till exempel vara kopplat till att, nu är det här några år sedan också, men det ligger ju fortfarande kvar i vårt samhälle på något sätt att kvinnor ska i första hand ta hand om familj och barn och så. Och att då hamna i såna här toppositioner som hon var, det var liksom fel. Och sen brukar det ju ofta komma då, skammen kommer ju då att du som person, du tar inte hand om dina barn, du är liksom här.
Mm.
Det ligger ju kvar i vår kultur fortfarande,
mm.
föreställningar om vem som ska jobba med vad och vem som ska i första hand ta hand om hem och barn framförallt. Även om vi har kommit jättelångt med pappaledigheter och sådär. Men hon pekar ju verkligen på den maktordning också som finns mellan kvinnor och män.
Jag följer en person som heter Till Swan som är jättespännande. Hon säger att problemet för kvinnor verkligen i samhället, i arbetslivet, är att vi ska alltså jobba som att vi inte har familj.
Mm.
Och vi ska ha familj som att vi inte hade jobb.
Ja.
Och där kommer ju då den här skammen in att ja, men om jag inte klarar av att jobba heltid som att jag inte hade familj, samtidigt som jag inte klarar av att ta hand om mina två barn och min familj som om jag inte hade ett jobb, mm. då måste det ju vara mig det är fel på. Enligt då den här bilden av hur saker och ting ska se ut och vara. Innan vi avslutar nu, och vi ska också avsluta med det här som du sa om det här med egen makt, för det ska vi verkligen definitivt avsluta med. Men det här med genusordningen som du berättade om, säg någonting mer om det bara innan vi går vidare och avslutar.
Jag tänker på att vi har ju pratat om normsystem och normer i samhället och så.
Mm.
Och just den här ordningen som vi har mellan kvinnor och män. Det är den starkaste sorteringen vi gör i samhället. Den bygger ju på det normsystem som vi har i vårt samhälle. Där vi har olika föreställningar om. Till exempel vad en kvinna eller en man ska göra och hur en kvinna eller en man ska vara. Och det skapar ju en massa problem i ett modernt samhälle. Därför vi har inte till exempel den uppdelningen längre idag. Att kvinnor mer ska vara hemma och ta hand om familj och barn och män ska jobba. Utan vi är ju alla ute på arbetsmarknaden. Hela vårt samhällssystem bygger på att alla kan försörja sig själva. Och det är ju oberoende av om vi är kvinnor eller män.
Mm.
Men den här maktordningen finns och den är problematisk på olika sätt. För tittar man till exempel på hur det ser ut i topppositioner i näringslivet så är det ytterst få kvinnor som finns där. Och det betyder också att det är mycket mer män som bestämmer hur det ska se ut i våra arbetsorganisationer än vad det är kvinnor. Och det gäller även inom offentliga verksamheter där männen är överrepresenterade. Och det betyder sammantaget att vi liksom inte har samma makt att påverka hur vårt samhälle ska utvecklas. Det här är ju någonting som vi verkligen måste jobba med. Och det här benämner man då genusordningen. Det vill säga att det finns en maktordning mellan oss kvinnor och män. Och som inte gynnar oss på något sätt idag utan snarare är ett stort problem. Så att det kanske du och jag kan prata om vid ett annat tillfälle. I en annan podd att fördjupa oss i just problematiken.
Oh,
men ytterligare en maktordning som vi ju behöver förstå någonting kring. Vi pratar om legitim makt och expertmakt och förtroendemakt. Och det är ju verkligen positivt. Men framför allt så är det väl just kopplat till mig själv. Att se till att jag har makt i min egen situation. Att till exempel tänka på det här begreppet kasam. Om jag är i en situation där jag faktiskt inte har ordentlig information. Där mina resurser är små. Och där jag kanske jobbar för mycket därför jag tycker det är för viktigt. Att verkligen tänka att nej, men nu måste jag ta makten över mitt liv. Här ska jag inte vara, för det är inte meningen att det ska vara så här. Jobba för att se till att du åtminstone har egen makt runt din egen situation. Och det gäller ju både jobbet och privat.
Mm.
Och egentligen är det ju det vi kan göra. För att har vi inte makt i vår egen situation så tror inte jag heller att... Alltså det blir inte så bra i relation till andra heller. Alltså om alla ställde sig på en egen maktposition och kände att jag har kontroll över mig och min situation. Då skulle vi förmodligen mötas bättre i olika relationer också. Så vi skulle må mycket bättre framför allt. Och på så sätt är ju makt är någonting bra. Har du makt så har du resurser, du har möjligheter. Du kan påverka. Och det är väl så jag tänker att makt är någonting väldigt positivt. Det är ju bara när den utnyttjas i fel syften som den inte är positiv.
Och där känner jag faktiskt att vi landade nu. Och det var så himla bra att du fick avsluta på det sättet. För att nu från och med nu så känner i alla fall jag utifrån det du sa nu att min makt är jättepositiv. För att den jag har makt över, det är ju mig själv.
Mm.
Och jag är ju i slutändan bilen. Så titta över din situation. Hur ser den ut? Vad har du för människor runt omkring dig? Vad har du för arbetsvillkor? Vad har du för villkor i din relation? Vad har du för villkor i din vänskapskrets?
Ja.
Titta över de här sakerna. Har du makt att göra dina egna beslut som är bra för dig? Som får dig att må bra? Som får dig att se sammanhang, kärlek och respekt för dig själv och din omgivning? Vad behöver du för att ta makt över ditt liv?
Ja, så att livet känns meningsfullt.
Mm. Och det är ju snårigt, och det har vi ju verkligen visat med det här avsnittet, för att det är en snårig maktskog där ute.
Det kan man lugnt säga.
Det kan man lugnt säga. Och du har ju verkligen nu lyft upp att det finns ju enorma olika sorters makt, olika begrepp, olika situationer, olika sammanhang. Så att det vi har gjort, och framförallt du med det här avsnittet, är att lyfta upp och medvetandegöra.
Vad är makt och hur kan vi förstå den? Och att sen jobba på att när vi känner oss maktlösa och verkligen kan göra en analys av det, kanske med hjälp av allt vi har pratat om.
Mm.
Att vi då söker stöd på olika sätt och ber om hjälp och talar om hur det är. Vi är liksom inte ensamma, utan vi kan verkligen hjälpas åt och på olika sätt göra livet meningsfullt för varandra.
Ja, och för oss själva.
Mm. Och för oss själva, självklart.
Mm. Ja, men det är jättebra. Nu ska vi avsluta, så tack så jättemycket Kristina för att du kom till podden och pratade om makt. Det var superintressant, och vi hörs snart igen hoppas jag.
Tack själv. Jätteintressant samtal.
Ja, väldigt, väldigt intressant. Tack så jättemycket för att du delar med dig. Mm. Och det går vidare. Vi går vidare i livet.
Ja, det gör vi. Yes. Hej då.
Hej då.
Och det där var allt för dagens avsnitt av Poddterapeuten. Stort tack Kristina för att du delade med dig av din fantastiska kunskap inom just makt. I infoboxen så kommer det finnas några olika länkar till olika böcker som vi rekommenderar. Vi har två olika poddar som vi också rekommenderar som handlar om bland annat härskartekniker men också om makt. Och även om det som vi pratar om när det gäller skam. Skam och skuld som är så otroligt viktigt men också tyvärr är ett verktyg i maktspelet. Om ni vill kontakta poddterapeuten så gör ni det bäst på poddterapeuten@gmail.com eller på Instagram. Tack för att du lyssnade. Dela det här avsnittet, för det är bara genom att du delar som podden kan växa. Och om podden växer så når podden fler lyssnare. Och det är ju faktiskt mitt mål att fler ska få ta del av innehållet, som än så länge fortfarande är helt gratis. Ta hand om er nu och vi hörs snart igen hoppas jag. Hej då!